Och både Janne och jag har faktiskt anammat Irwin Baxters tolkning av det här som vi ser stämmer. Det har varit nycklar för att se vidare vad det innebär. Vad är detta? Vad är de fyra första sigillen? Johannes ser fyra hästar. Och vi får svaret på vad hästarna är i Zakaria 6 och 5. För Zakaria ser ju samma sak. Men han frågar ängeln Zakaria vad det är för någonting. Han ser vagnar och hästar. Och han frågar vad det är. Ängeln svarar mig, det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. Det här ska vi också lägga märke till, som drar ut inför hela jordens herre. Med andra ord, Gud har full kontroll. Och gång på gång ser vi att de här krafterna, andemakter som det är bakom och krafter som drar ut, de gör det enbart därför att Gud har gett tillåtelse till det. Irwin Baxters tolkning är att de här fyra hästarna, vindarna, är fyra ismer. Det första inseglet, en vit häst. En man med båge och segerkrans. Här ser han katolicism, den första ismen. Och här kan vi bara dra parallellen till jägaren, den store jägaren. Nimrod, ni vet, i första världsriket, i första Moseboken, som jagade själar. För att segra, ordet betyder att dominera, att erövra. Och det är ju väl känt att påven är klädd i vitt. Han har vit bil och vit flygplan och vitt. Och den stora planen är nu med den organiserade ekumeniken att alla kristna ska in under påven, in under katolska kyrkan i Rom. Och därifrån förs dialog med andra religioner och allt detta ska bilda en världsreligion. Häst nummer två, insegel nummer två. Tar bort friden från jorden. Här är tolkningen kommunism. Jag har skrivit också marxism. För när man börjar se på de här tankarna, och det återkommer väldigt ofta i den nya världsordningen i världspolitiken, att det har med marxistiska tankar att göra. Och jag får säga att jag var inte insatt i detta, men när man börjar slå på internet och se, så ser man det precis det här som hela tiden det leder till. Påverka människors tankesätt och åsikter. Forma alla lika. Genom propaganda. En gemensam världsbild. Ledaren är ofelbar. Ni vet kanske vad man säger om påven till exempel. Andra ledare som upphöjer sig och tar makt. Tror att de är ofelbara. Ingen får kritisera dem. Då kanske man borde bli hotad annat. Alla måste underkasta sig. Och allt blir bara bättre och bättre. Här kommer evolutionstanken in. Den röda hästen. Och det som beskrivs, det handlar ju om upplopp och oroligheter. Militärmakt och krig. 150 miljoner har dödats i kommunistregimer under 1900-talet. 60 miljoner bara i Kina. Tredje inseglet. En svart häst. Vågskål, vete och korn som blir dyrt. Det är ju det hade vi nyheter om bara förra året, bokstavligt det här. Och svarta färgen är ju kapitalism. Ekonomisk kris, börskrascher, länder i konkurs som vi aldrig trodde var möjligt. Och vi är mitt i detta ju nu. Insikt nummer fyra. Där döden och helvetet följde, står det. Och det här är en grön häst. Det översätts i våra svenska biblar ofta blekgul. Men ordet är kloros. Det är samma som klorofyll kommer ifrån. Som gör den gröna färgen i växterna i naturen. En grön häst. Död genom svärd, hungersnöd, pest och vilddjur kommer. Enligt detta. Som beskriver naturkatastrofer, sjukdomar, våld, pest, ångest, bakterier. Jag går nu utifrån grundtexten, grekiska grundtexten. Livsmedelbrist. resistenta bakterier kan man faktiskt se, få fram ur grundtextens ord här. Och olika sjukdomar. Man brukar säga att naturen slår tillbaka. Galna kosjukan, fågelinfluensan och resistenta bakterier som jag sa. En tolkning i detta är islam, för islam har den gröna färgen. Och då med den här muslimska eller arabiska våren och allt det här. Det är mycket möjligt att det också kan ingå. Och det är kanske en rätt tolkning, men jag tror mer på globalism. Och det finns någonting som kallas den globala gröna revolutionen. Som faktiskt också är en bit i denna världsreligion. Där världsfred, bekämpa fattigdom, rädda miljön och allt detta ingår. The Global Green Revolution. Och det är ganska skrämmande faktiskt att läsa om det här och jämföra med de tankar som förs in i kristna sammanhang genom många kända ledare idag. Det handlar om interreligiös harmoni för fred och tolerans. Ett samarbete mellan stora religiösa organisationer, och det här stöds av FN. Jag gick in på internet när jag läste om det här, det är ganska länge sedan nu. Och det talas om Gaias tidsålder. Målet, står det. Alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia, eller moderjord, som den sanna källan till allt liv och andlighet och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan. Och i detta finns Al Gore, Mikhail Gorbachev, James Lovelock, en av ledarna, Romklubben, Club of Rome, många andra. Och vi kanske utifrån det här kan förstå varför man arbetar för att få med kyrkorna i fredsarbetet. För mycket låter ju så bra. Och det var när jag ritade upp det här, för jag vill gärna ha bilder och ni vet, man ritar upp hästar och alla symboler och det här för att se klart utifrån Baxters ismer, förutom den fjärde då. Men om vi ser katolicismen som leder till en världsreligion, marxismen och kommunistiska tankar, kontroll, världskontroll, kapitalismen, världsekonomi och, som jag vill hävda, globalismen, en ny världsordning. Och när jag ritar upp det här så ser jag, här har vi de tre stora områden som Satan, ormen, alltid har velat få världsherravälde över. Religion, det första. Politik, det andra. Ekonomi, det tredje. Och tillsammans har vi pyramiden, New World Order. Nästa bild. Daniel 7 och vers 2. Daniel sa: jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar, alltså de fyra hästarna i de fyra första inseglen som Johannes såg i uppenbarelsen, stormade fram mot det stora havet. Och havet, nu har jag inte tid att läsa, men det framgår ju tydligt att det är folkhavet. Och Johannes sa ju också att judarna ser det som Medelhavet, men folkhavet tydligt finns i uppenbarelseboken tydligt beskrivet där, förklarat. Och fyra stora djur, eller vilddjur, alltså dessa makter, dessa krafter som hästarna eller vindarna är, de driver fram vilddjur som stiger upp ur havet, ur folkhavet. Det ena inte lik det andra. Fyra vilddjur. Vilka är de? Om hästarna, ismerna. Vilddjur, i det profetiska ordet, det framgår att det är riken, världsmakter. Eller världsriken. Horn står för makt i det profetiska ordet. Det framgår ganska tydligt. Kan också stå för ledare. Huvud, ledare över riken. Eller ja, makter, riken, nationer. Zakaria såg alltså fyra hästar och sedan ser han fyra horn. Medan Johannes såg fyra hästar. Så vi kan alltså se, dra samman där uppe. fyra hästarna, de är samma som de fyra vindarna. Och dessa vindar som driver framöver havet, folkhavet, de driver fram fyra vilddjur. Fyra, som man säger, riken, makter, maktcentra. Och Zakaria ser också hornen, alltså hornen samma som de här fyra vilddjuren. Och det märkliga var att det här hade både Janne och jag kommit fram till genom Daniels bok, var och en för sig. Så vi var ju eld och lågor när vi upptäckte det här. Och när jag då ser, går vidare till Zakaria och ser, ja men det stämmer ju här med. Och man då ser, katolicismen, det har sitt säte i Europa, EU. Kommunismen, marxismen, ja det är naturligtvis Ryssland. Det röda, kapitalismen, USA. Globalismen, FN. De kallas kvartetten. Kan det stämma med kvartetten? Och vi går vidare till nästa bild. Daniel såg alltså fyra vindar, eller hästar, som då är ismer, som stormade mot det stora folkhavet. Fyra vilddjur, eller världsriken, reser sig ur folkhavet i ändens tid. Innan Messias återkomst är tydligt i Daniel 7. Zakaria ser hästarna, eller vindarna, och efter den fyra horn, alltså som är ledare. Och vilka är dessa? Frågar han och får svaret. Det är dessa som har skingrat Juda, det är Västbanken, Judén, Israel och Jerusalem. Vilka arbetar för just den planen idag? Jo, kvartetten. Fredsplanen för fred framlagd 27 november 2007. En tvåstatslösning. Judén eller Västbanken vill man ge till palestinierna. Judiska bosättare ska skingras därifrån. Matteus 24:16. En delning av landet Israel kan vi läsa om i Joel 3:2. Judén, alltså Västbanken, drabbas också när Jerusalem belägras, står i Zakaria 12:2. Jerusalem belägras och delas till egen skada för förövarna. Alla folk samlas mot Jerusalem. Zakaria 12:2-3. Och då är vi framme vid Harmagedon när det sker. Men vi ska stanna upp där och se vad det står om Juda här. En profetia, ett löfte. För som vi vet nu att förutsättningen för Jesu återkomst är det judiska folkets omvändelse och frälsning, väckelse. Att bekänna Jesus som sin Messias. Och då står det här i Zakaria 12:4. På den dagen säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Judahus ska jag öppna mina ögon när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Och vi går till vers 7. Herren ska frälsa Juda hyddor först. Är inte det märkligt? För att inte härligheten hos Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda härlighet. Kanske är det så att väckelsen kommer helt enkelt att starta bland bosättarna, bland de som bor på Västbanken i Judén. Vi får se. Och nu har vi ju bara att följa det här med kvartetten och det som pågår. Janne kommer att ta upp lite mer om det senare. För tiden här så måste jag skynda på. Och jag vill bara avsluta där de följande tre inseglen. Insegel nummer 5, då ser Johannes martyrerna vid altaret. Och ibland hör man det här. Men vedermödan och allt det här, då kommer ju alla kristna att lida martyrdöden. Och så här kan det väl inte, ska vi behöva vara med om detta? Bibeln är tydlig med att alla kommer inte lida martyrdöden. Det är en viss skara som får göra det. Vi vet hur det gick med apostlarna på Nya Testamentets tid. Nästan alla fick lida martyrdöden. Många gör det i världen idag. Muslimska länder, de som konverterar till kristendomen, blir frälsta. Mängder i Kina, många andra länder redan gått igenom och går igenom vedermöda. Vi är förskonade här. Men vi vet också att det är ett antal som ska lida martyrdöden i den yttersta tiden, i ändens tid. Men det står också i Matteus 24. När Jesus kommer i härlighet ska han sända ut sina änglar i alla fyra väderstreck och hämta hans utvalda över hela jorden där de finns. Så självklart så är det en stor skara som inte lider martyrdöden. Insegel nummer 6, en stor jordbävning. Insegel nummer 7, då är det tystnad i himlen alldeles innan Jesus återkommer till jorden. Och där står om jordbävning, sol och månförmörkelse, berg och öar flyttas, djungeldar, torden och så vidare. Och när man jämför, om man lägger ihop de här inseglen, basunerna och vredeskålarna, så ser man att den sjätte och sjunde, det sjätte och sjunde inseglet beskriver samma händelse som den sjunde basunen och som den sjunde vredeskålen. Så mycket tyder på att det här går samman, att inseglen är den längre tiden, basunerna kortare och vredeskålarna den riktigt korta. Och där vet vi också, precis som Gud beskyddade Israels folk i Gosen, de första plågorna drabbade också Israels folk, men de övriga plågorna, jag tror det var tre första eller något, va? De övriga hade de beskydd ifrån på ett övernaturligt sätt. Och vi ser också att de här vredeskålarna drabbar ju dem som tillber vilddjur åt antikrist. Det drabbar inte de frälsta. Det finns ett beskydd mitt i detta, precis som Israels folk i Egypten. Kan vi påskynda Jesu återkomst? Det är många som påstår det. Jag tror inte på det. För Jesus säger ju att det är tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Och gång på gång i Bibeln ser vi att det är väldigt noga med att Gud har bestämt exakt tid och stund för det och det och det. Det här ordet att påskynda, det på grekiska kan lika väl översättas att ivrigt åstunda. Och det är nog troligare den tolkningen när vi jämför med övriga Bibeln. Det står ju i Daniel 11:27, ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Och Daniel 7:12 om vilddjuret, vilddjuren, de fyra, deras livstid var bestämd till tid och stund. Så Gud har bestämt tid och stund. Nästa bild. Här står en ängel som Johannes ser. Han ställde sig på sanden vid havet och såg jag ett vilddjur. Vilddjur, alltså ett rike, stiger upp ur havet, folkhavet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn hade det 10 kronor, och på sina huvuden hädiska namn. Och vers 11, jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn lika ett lams, och det talade som en drake. Det verkar alltså andligt, men det går djävulens ärenden. Då har vi igen The Holy Roman Empire, alltså det här politik. Och religion. 2 vilddjur. 1 ur havet, 1 ur jorden. Och så vi ser om jag har med det där. Jag brukar nämligen ta det här med att det kommer ur jorden. Jag tror att det har att göra med det som står i Jakobs brev. Jakob 3 tror jag det är. Det står om jordisk vishet som är oande och demonisk. I motsats till Guds vishet ovanifrån. Det är det här som bygger på. Vi har ett rike som handlar om politik. Vilddjuret ur folkhavet. En världsregering, en världsledare, ny världsordning. EU och FN utgår från EU, förtrampar hela jorden. FN, globalt, ledaren, antikrist. Med de 10 hornen. Religion. Vilddjuret ur jorden. Som ser ut att vara det som är skökan Babylon. Den världsreligion som uppstår som Bibeln beskriver i ändens tid. Ledaren är den falske profeten. Och säte, Rom, vilar på staden som vilar på de 7 kullarna. Vi får se. Vi vet också att påven säger sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. Det är att säga att man är antikrist. Vi tittar närmare på den vita hästen, eller religion, det här vilddjuret ur jorden som är religionen, världsreligion. Det kallas ju också skökan Babylon i Uppenbarelseboken, därför att det här, det babyloniska systemet, det babyloniska sammanblandningen av religioner. Vi ska se på det här vilddjuret som alltså har sitt säte i Rom. Och det står om Uppenbarelseboken 13, 19 och 20. Det beskrivs som ett maktcentra som kommer upp i jorden, som jag sa innan, jordisk vishet. Globalt religiöst system, en världskyrka som leder till en världsreligion. Interfaith, det är ett vanligt ord idag. Dialoger mellan religioner, man vill föra samman religioner. Påven inbjöd 160 ledare från hela världen till ett toppbönemöte för fred 1986. Och det beskrivs så här: muslimer sjöng från Koranen, amerikanska medicinmän åkallade den store anden, buddhisten Dalai Lama sedd som en levande gud och mässade rytmiskt, animister från Afrika, hinduer, zoroastrianer, alla tillsammans i bön för fred. Skökan Babylon beskrivs ju som bedriva otukt. Ordet är porneia. Det kan översättas prostitution, men också att vara otrogen. Att man blandar. Man har en man, men man är med många andra män. En bild, en andlig bild på religionsblandning, religionssyncretism. Ledaren kallas den falske profeten. Säger sig vara Kristi ställföreträdare. Upphöjer sig. Vi såg pyramiden, vi vet nu vad det leder till. Allt som upphöjer sig. Sitter på staden med de sju kullarna, som är Rom. Och ni ser Uppenbarelseboken 17 och 9. Det sitter, skökan sitter på det första vilddjuret, som alltså är antikrist, politiska maktstruktur, och ger det sitt stöd, kan vi läsa om Uppenbarelseboken 13. Aftonbladet kunde man läsa så här i juli 2009, att påven uppmanade alla att följa världsregeringen New World Order. Detta är vägen till fred och trygghet, sa påven. Den 8 januari 2007 sa han så här: globalismens tidsålder utmanar politiker, vetenskapsmän och religiösa företrädare att skapa en ny världsordning, New World Order, baserad på andliga värden. Javier Solana, jag tror Janne kommer att gå in mer och nämna han sen, sa så här: EU ska leda till en världsregering som ska styrka FNs roll i världen. Så det är inte längre några hemliga planer som pågår, utan det blir mer och mer tydligt och synligt och sägs mer och mer öppet. Skökan beskrivs vara klädd i purpur och scharlakan. Katolska biskopar, ärkebiskopar är klädda i purpur och kardinaler i scharlakan. Klädd i rikedom, Uppenbarelseboken 17 och 4. Drucken av det heligas blod, Uppenbarelseboken 17 och 6. Man räknar med att 68 miljoner har mördats av romerska katolska kyrkan genom inkvisitionen. Den beskrivs göra falska under och tecken. Och vi hör om Maria uppenbarelser har pågått i många år nu. Okulta manifestationer, olja ur händer, gråtande statyer och mycket annat. Har en guldbägare i handen, står det om i Uppenbarelseboken 17 och 4. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänsta av guld, ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser av hennes otukts orenlighet. Och den där kalken, det är ju allt det här som pågår i denna kyrka och i detta som leder till världsreligion. Men kan också vara en symbol för den katolska eukaristin. Påven sa så här i juni 2006. Eukaristin har ett kosmiskt värde. Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv. Och vi vet att Maria, den katolska Maria, kallas för nattvardsdrottningen. Vi ska göra en snabb jämförelse med skökan och bruden, nästa bild. Skökan beskrivs alltså i Uppenbarelseboken 19 att hon fördärvade jorden, och det är, tror jag, hjärtats jordmån det handlar om här framför allt, genom sin otukt, genom sin religionsblandning. Förföljde Jesus sanna lärjungar, det sanna gudsfolket. Ordet här för att orena, att fördärva, kan också översättas att skrumpna, att bli rynkig, att göra visset, det som är grönt innan, korrumperat, förbrännat, förtorka. Det är vad som händer med hjärtats jordmån när man öppnar upp för detta antikristliga. Och då jämför vi med bruden, Kristi brud. Hur beskrivs hon? Jo, ren och trogen, älskar brudgummen Jesus och följer honom. Utan fläck och skrynka, grönskande, beskrivs den som förtröstar på Herren i Jeremia 17. Liv i överflöd, Johannes 10:10. Bruden litar helt enkelt på Guds ord, Jesu rättfärdighet och löften, och lever i helgelse och nåd. Troheten är bekännelsen att Jesus, Guds son, är enda vägen till Gud och världens frälsare. Det står också: i deras mun har inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Och lögnen, det minns vi vad den var, va? Vad allt går ut på. Människans gudomliggörande. Ni kan bli som Gud. Ingen lögn finns i bruden. Nästa bild. Tillber himlens drottning, så beskrivs skökan. Här har vi moder-sonkulten som har sitt ursprung i Babylon. Astarte läser vi om i Gamla testamentet, det som Israels folk gång på gång frestades till att tillbe dessa avgudar. Astarte och Baal. Astarte förknippas med moder jord, kallas också himlens drottning eller modergudinnan. Baal, det var sonen eller solguden. Han står för rikedom, framgång och tillväxt. Maria, den katolska Maria, kallas allas moder, himlens drottning, Madonna, nattvardskvinnan, medåterlöserskan, jämsides med Jesus med mera. Och här finns det Interreligiösa Vatikanens forum, som är likasinnade katoliker och protestanter, som arbetar för att proklamera, och det har redan gjorts, Maria som allas moder, himlens drottning, Maria av Rom och så vidare. Det är skrämmande. Vatikanen, Vatikan, det betyder ormens profet. Det vet många katoliker om, men märkligt har de inte ändrat det. Det latin betyder ormens profet. Allt det här för samman till det slutliga Harmageddon. På vår hemsida finns en dröm som jag fick, en av de där tre drömmarna, varningarna från Gud 2009 på hösten. Den ena drömmen kallar jag för Harmageddon-drömmen. Där visar Gud tydligare än förut att det rör sig om inte bara ett Harmageddon politiskt, där alla vänder sig emot Israel och drar mot Israel och Jerusalem, utan också ett andligt, religiöst Harmageddon. En världskyrka, en världsreligion emot Guds sanna folk och bruden. Det står om Uppenbarelseboken 18:4, nästa bild. Det står om tre paddor. Och Johannes, han får ju förklaringen där, att det är tre onda, ondskefulla andar som drar ut över jorden för att samla alla till Harmageddon. Det här är vad jag tror är. Jag tror på detta att 666 helt enkelt är ekonomi, världsekonomi, världsreligion, världspolitik. Här har vi hela detta systemet. För allt vilar ju på ekonomi, det vet vi. Och inom detta har vi alltså de här två pyramiderna där, politik och religion. Ett religiöst Harmageddon, ett politiskt Harmageddon. Och här står det från Uppenbarelseboken 17 som beskriver denna världsreligion, vad som kommer att hända. För Gud säger tydligt här, Johannes får uppenbarat att skökan kommer faktiskt att omintetgöras och förgöras av det politiska systemet. Av antikrist, och det är Guds dom över denna kyrka. Och det är väl Uppenbarelseboken 18:4, det sista ropet från Gud. Dra ut därifrån, ni mitt folk, säger Gud, så att ni inte tar del i hennes synder, får del av hennes dom. Alltså, vi förstår att av Guds folk, kristna, troende, på nyttfödda, kommer också dras med i detta. Det pågår för fullt idag, vi vet ju inte, bara Gud vet hur det slutar för var och en. Men här är ett rop, dra ut innan det är för sent. Jesus kommer tillbaka om inte gör allt detta vid slutstriden Harmageddon och kommer att om inte göra alla dessa världsliga antikristliga maktambitioner och detta stora antikristliga välde. Vi går till sista bilden. Avslutar där. Så ska vi sluta med att läsa om hoppet i evangelium om Jesus Kristus. Från Matteus 24 och vers 14. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Och vers 30. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och Jesus säger innan här, strax efter den tidens vedermöda. Och alla jordens folk ska ändra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Och vi läser till sist Lukas 21:28. Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Det är vad vi ska göra. För vi ser att det närmar sig. Och vi får se upp till honom. Som är mäktig att bevara oss. Genom allt som vi kommer att möta. Men inte bara bevara oss. Utan också använda oss som redskap. Att föra människor till Jesus. Att vittna om Jesus. I den här sista tiden. Och vi har ett underbart mål att se fram emot. Låt oss vara vakna. Låt oss vara vakande och bedjande som det står. Och tjäna Herren där vi är.